drömmen om Amerika, det var för många Chicago, som vi konstaterade i programmet igår. Men svenskar spreds till många andra stater också, och det vet Björn Fontander väldigt mycket om.
Jo, det var ju så att den stora strida strömmen gick ju till Minnesota och Illinois. Men små rännilar, små intressanta rännilar förpassades ju till alla möjliga håll. En sådan rännil, något större, gick upp till Maine, Maines urskogar väldigt nära gränsen mot Kanada. Och det var en egendomlig person som hette W.W. Thomas. Han såg ut som en jultomte ungefär, en stor trin farbror med jultomte skägg. Han var en kraftkar, han samlade ihop tusentals svenskar och drog med dem upp till urskogarna. Och där fick de verkligen jobba hårt. Börja med att fälla timmer, svedja tegar, åkrar. Och de gjorde också ett levande samhälle där uppe av en helt annan typ än till exempel Bishop Hill. Utan där var det småbrukare som fick ta i. Och det är lite rörande idag att se hur ättlingarna till de här första svenskarna där uppe, hur de fortfarande samlas på midsommaren och så dansar de hambo och sjunger sånger. De förstår inte ett ord, men de sjunger sina sånger ändå på svenska. Och detta film, Mina barn i skogen, som vi har kallat den för, den ska vi titta på nu. Det är midsommar. Stora och små klär tillsammans majstången. Stora ting väntar. Festen, dansen, lekarna, försommarens hela glädje.
Ja, det ska hänga. Det är ett stort problem. Här hänger
framåt. De här bilderna är visserligen från Sverige, men från nya Sverige i Maines stora skogar i östra Amerika, nära den kanadensiska gränsen. Svenskheten är påtaglig och nationalkänslan starkare än här hemma. Vad var det som lockade dig hit just då?
Det var ju själva svenska kolonin, och jag hade en god vän som hade läst i Sigtuna och i samma skolan i Chicago där jag gick. Och han hade kommit hit för att arbeta. Jag hälsade på honom först och blev mycket förtjust i området och svenskheten som fanns här. Först köpte vi en gammal torp som sommarstuga, och så småningom flyttade vi hit från Chicago-trakten. Först tycker jag om landet bättre än stora städer. Det var ju en mycket trevlig befolkning här.
Vad är det som du tycker är så fint här uppe då i New Sweden?
Den svenska miljön, och folket är så svenskt och de pratar med mig på svenska, och det är roligt att de kommer ihåg svenskan. Och som jag sa, midsommar och Sankta Lucia och allt sånt där. Jag trivs här. Det är mitt hem.
Yeah. We have families with names like McCormick and Flavin. They're not Swedish, but they do an awful lot to promote the Swedish presence here. And we don't care what the last name is, as long as we can share this community spirit. There's a quality of life. I think that maybe Swedes think that Americans are dull or hungry, kan man säga. And that's not true up here, because we seek something that that dollars don't satisfy. We have, as the early settlers came, we have marvelous hunting and fishing. There's a beautiful lake not far from here where all of those colonists had their sommarstugor. And we continue to have those summer homes beside the lake. What we have here doesn't cost money, but we have the beautiful nature, and we have a strong sense of support. We affirm one another. There's a great sense of feeling. That feeling I sensed in Sigtuna, and you don't find it everywhere in the USA, but we have it here in New Sweden.
Det här är gammalt svenskt land. 120 år är gammalt. Det är historisk tid i Amerika. Det var på den tiden när de stora emigrantvågorna vällde över Atlanten i sökandet efter en ny framtid, nya marker, större frihet, undan svälten och herrarna. Den stora svenska emigrantfloden gick västerut, mot Mellanvästern. Men en liten rännil sökte sig upp i norr till obrutet skogsland och, som det skulle visa sig, kärvare villkor än präriernas feta jordar. Det här är stadshuset i Västmanland i Mains svenskbygder. Ett litet trähus ute på en äng. Samhällena här är helt små. Bara några spridda hus och gårdar med miltals väg emellan. En lanthandel, en bensinmack, en kyrka. Det är ungefär allt. En gång, och då talar vi bara om tiden före andra världskriget, blomstrade jordbruksnäringen här. Ladorna stod tätt och gårdarna var väl underhållna. Men ur det som finns kvar kan man bakåt i tiden spåra historien.
De här gamla svenska farmerna, bondgårdarna i New Sweden, de tärs av tidens tand och de åker med den ena efter den andra. Här är ett gammalt timmerhus som en farmare håller på och river just nu, och det är synd kan man tycka, för att timret är alldeles friskt. Titta i detta, det är Svenska Tribunen, nyheter, tisdagen den 9 februari 1909. Här står det då om Canadian Pacific ombåtslinjen, avgång varje vecka från Liverpool till Amerika. Man kan åka från Stockholm för $41.75. Här står det om att Hodebrock botas på 5 dagar.
Varför köpa en annan farm när man kan köpa de nya bekväma hästvagnarna? Det är massa sånt här skräp. Här ligger en barnteckning. Vackert gjord, säkert vid sekelskiftet eftersom kvinnorna på teckningen här har långa kjolar. Här är en liten docka. En liten primitiv docka med en liten kjol på. Massa sånt här som säkert skulle kunna vara intressant för det lokala museet eller kanske emigrantmuseet i Växjö. Men så här går det. Det vräks ut på gården och så tänder man en eld och så har ytterligare ett stycke kulturhistoria gått åt skogen.
Midsommaren 1990 firade man här i New Sweden, Nya Sverige, 120-årsminnet av de första svenskarnas ankomst här uppe i skogarna. Man är noga med att högtidligt hålla blågula minnesdagar. Och som tur är finns åtskilligt bevarat i koloniens historiska museum. Detta är W.W. Thomas, amerikanen som fortfarande står som något av en fadersgestalt för svenskättlingarna. Han var en ung jurist och hade varit generalkonsul i Sverige. Från Göteborg rekryterades lämpliga emigranter till Maine med hjälp av annonser i svenska landsortstidningar. Fattiga svenska bönder och hantverkare lockades med gratis jord, 40 hektar per familj. Plus krediter till verktyg och redskap. Familjer från hela Sverige valdes ut. Thomas föredrog starka jordbrukare och vant skogsfolk, män som var vana vid hårt arbete. Midsommartiden 1870 lämnade en liten första emigrantskara om 51 personer Göteborg. Män, kvinnor och barn. Efter Atlantresan färdades gruppen inåt landet på St. John-floden som i stort sett följer gränslinjen mellan Kanada och Amerika. Det gick sakta uppströms. Hästar drog pråmarna med emigranterna ombord. Svenskarna rördes av hur starkt naturen påminde om mellersta och norra Sverige. Karavanen drog vidare mot nordväst. W.W. Thomas, som varit med under hela resan från Göteborg, pekade ut områden som skulle bli svenskarnas nya land, det nya Sverige, New Sweden.
Hi, this is Lionel Cartwright. You're listening to WOZI, Z Country, 101.7 FM in Presque Isle and Caribou, 95.3 in Holton and Cable Channel 20 in Presque.
Så gjorde gruppen halt. Den 23 juli 1870, efter en månads resa, hade man nått målet, det utlovade landet. Vid en källa på en liten kulle slog sig de 50 svenskarna ner för en första måltid. Man kallade platsen Kapitoliekullen, Capitol Hill, centrum för det nya Sverige. Här står idag koloniens historiska museum. Byggnaden var ett av de första husen som uppfördes. Det var stadshus, affär och även bostad för Thomas. På museet hänger en målning av det hus som lär ha byggts allra först. Det var länge sedan det huset försvann. Så här bodde som regel den första generationen svenska nybyggare. I primitiva timmerkojor med mossa och lav som tätning mellan stockarna. Precis som man hade gjort i det gamla landet. Nybyggarna fick börja som deras förfäder en gång gjort hemma. Fälla skog, bryta stubbar, svedja, så och hoppas. Efter den första hårda vintern värvades nya skaror invandrare. Thomas gav direktiv till ombudet i Göteborg. Inga ungkarlar, inga lata, druckna, vanskapta eller småväxta. Vi behöver stora familjer från Norrland. Raska på, uppmanade Thomas. Skicka 50 familjer före 1 juli. Också 1871 var ett svårt år hemma i Sverige. Svar på nya värvarannonser strömmade in, så många att Thomas inte hann med handläggningen och fördelning av mark. Stoppa dem för Guds skull. Här är överfullt och jag är utarbetad, skrev han från Nya Sverige i juni 1871. Snabbt hade antalet svenskar i Mains skogar vuxit till över 1000. Vägar byggdes, bostäder och skolor. Redskap och livsmedel transporterades och fördelades. Den 31-årige amerikanen Thomas kallade svenskarna i Maine för sina barn i skogen. Och barnen kallade den unge mannen för sin far. I ett brev skrev Thomas att svenskarna var otacksamma. Han kanske gjorde det mot bakgrund av den agitation mot honom och hela utvandraräventyret som blossade upp hemma i Sverige. Han anklagades för att enväldigt styra och ställa med människors liv.
Det här är alltså ministern, min farfar, W.W. Thomas, grundare till North Sweden.
Han var väldigt fäst vid Sverige.
Det var han. Det var han. Och det är många liknelser mellan Maine just och Sverige. Det tyckte han och tycker jag också.
Var det därför, tror du, som han drog sig med svenskarna just hit upp till urskogarna i Maine?
Ja, jag tror det, att det var mycket på grund av det och inte till storstäderna till exempel. Att de uppskattade naturen, svenskarna. Det tror jag.
En sån här person som W.W. Thomas, han skulle väl vara ganska otänkbar idag, tror du inte det?
Ja, det är mycket möjligt att han var viljestark och kanske inte så där särskilt demokratisk kanske, men ändå så behövdes ju en kolossal vilja när man tänker sig att etablera sig i urskogen, för det var det faktiskt och väldigt många hinder att komma över för att det ska kunna gå ihop här.
I ett brev från Nya Sverige berättas att här har varit mycket sjukligt i sommar och många har blivit döda. Här vilar i en liten dunge ett stenkast från stadshuset alla de som inte stod emot de nya förhållandena. Det första året var de flesta offren barn och ungdomar. Hanna, 3 år. Tilda, 1 år. Nils, 5 år. Brody, 7 år. Märta, 5 år, Joel, 1 år, Edla, 1 år, Maria 5 år, Matilda 3 år, Sofie 3 år. Bara från Undersåker i Jämtland kom ett 50-tal invandrare på en gång. En av dem var Olof Pettersson. Han trivdes inte. Jag har varit hemsjuk ett helt år, skrev han i mars 1873. Jag har varje natt drömt att jag har varit där hemma i Stamgärde i Undersåker. Men när morgonen kommer så är jag här i New Sweden. Det är ett slit i skog och mark. Och det är svårt att tänka på att jag har övergett födelsetorvan, släkt och vänner. Vi köpte oss en ko första sommaren vi kom och den är så gammal att vi ansåg oss ej reda oss med den. Vi har lånat av broder Lars $30 och köpt en ung ko i vinter så vi har 2 nu. Men ingendera mjölkar nu, skrev Olof. Det var här han satt och författade sitt längtande brev hem. Av stugan i New Sweden återstår idag bara grundmurarna. Olof fortsatte. Vi har många gånger tänkt skriva till Lars om han ville på något villkor sälja vårt gamla hemman tillbaka till oss. Men vad ska vi betala med? Olof Pettersson och hans Katarina kom aldrig tillbaka hem till Undersåker. Han dog 1888 och lämnade hustru och 5 barn. På tomten byggdes ett nytt hus. Fortfarande kallas stället Petterssons farm. Fastighetskartan för New Sweden visar långsmala jordlotter. Den svenska kolonin delades i distrikt som döptes till Stockholm, Jämtland och Västmanland. Byar i svensk bemärkelse existerade knappast. I kolonin bodde folk från hela Sverige och småningom skulle svenskarna och deras ättlingar räkna betydligt över 2000. Detta var bördigt land med barr och lövskogar, med lön, björk och ask, bokträd och seder. Överallt rann skogsbäckar med friskt vatten.
På den här gården så föddes jag i 1916. Och min far, Frank Larsson, var ägare då. Han hade köpt gården från hans föräldrar. Lars, Peter Larsson och hans hustru Amanda. De hade utvandrat från Värmlandsbro 1883. Och det här är äldste sonen Johan Gustav som blev läkare i Boston. Sonen Axel, dottern Selma och min far Frank. Och han odlade potatis och hade kor och allt som hör till en liten farm som den här var.
Var inte klimatet väldigt besvärligt?
Ja, vi hade svåra stormar om vintrarna. Här brukar snön yra in så att vi fick senare år när vi hade bilar fick vi lämna bilen ute vid vägen. Vi kunde inte köra in på gården här.
Klimatet skulle det visa sig vara hårt med stränga vintrar, så hårt att till och med norrlänningarna klagade. Vintertid var också en tid av lönsamhet med avverkningar och timmerkörslor. Det gällde att ha inkomster året runt. Barn och ungdomar hade sin glädje av snön på samma sätt som i det gamla landet. Mycket från den första tiden har gått i omvandling. Där de första nybyggarna svedde skogen till öppna fält, där tränar idag barnbarnsbarnen ridhästar på de gamla potatisåkrarna.
Albert Andersson har till exempel alla sina fem barn med på åken. Själv kör han potatisupptagningsmaskinen. Det var den som rasslade nyss. Men nu tar sig Andersson en vilostund och den kan han väl behöva. Hur är potatisskörden i år? Hur mycket får du per äker?
Han är fin. 125 och 135 tunnor på äken.
Vad odlar du för sorter?
Och jag odlar bara Green Mountains i år.
Och vad får du för tunnan?
Och vi får 49 cent nu idag.
Det låter inte mycket.
Nej, det är inte mycket.
Är det förskräckligt dåligt till och med?
Ja, det är förlust. Vi reser till förlust.
Hur mycket fick ni förra året?
Och från 2 till 4 dollar.
Jordar inte bara potatis förstås, utan mycket brödsäd också.
Ja, vi odlar vete och havre och bovete, korn, grönsaker och så vidare.
Hur stort är ditt jordområde?
Oh, jag är bara en liten farmare. Jag bara odlar 30 hektar.
De första pionjäråren var till ända och kolonisterna hade fått lön för sina mödor. Samhällen blomstrade, gårdarna byggdes allt större, åkerarealerna växte på bekostnad av skogarna.
Före andra världskriget så bodde det familjer på varje gård eller farm här. Och här räddade alla sig väl när de kunde driva arbetet med hästar. Men när de fick börja med stora maskiner, då blev det stor ändring. Då kunde inte de som inte hade råd att ha de där stora maskinerna. Det gick inte för dem att hålla på.
What's the agricultural conditions up here?
Right now, potato prices are good. They fluctuate from year to year. We went through a period when, I'd say, there were 10 years when potato prices were not good, and potato farmers had a hard time. But for the last 2 years now, they have experienced a revival. Of course, every farm had grew potatoes, and they had a small, what we call a potato cellar. It is impossible to be a small farmer in the USA today. And we have, I think, only 3 potato farmers in the whole colony left. They are larger farmers. They're good farmers. And they do make a good living working the land.
So potato is a main thing?
Primarily, yes. We were a one-crop economy. That's unfortunate, too, because right now, part of the county is growing broccoli. Broccoli is becoming very popular. And we're hoping that the farmers will diversify and plant broccoli also.
But we have heard about Maine baked potatoes.
Right, and we are famous for the Maine potato.
In
right?
The whole U.S.?
That's right. We do have competition from Idaho, but we say that the Maine potato is the potato to eat. It has a special quality.
My name is Adela Johnson, and I live here in New Sweden. And my father, Albert Johnson, came from Venus near Mora, Sweden, in the early 1920s. And my mother's father came from Sweden. I believe it was Västergötland. And my mother and father has always played accordions. Dad always played the button accordion, and my mother the piano accordion. And I've grown up with music all my life, and they always played Swedish music. And then several years back, Karna Carlson started the little folks dancing, and she asked me to play, and that's how I learned the words to the songs.
So you're used to the words of the songs since you were a kid?
Not really from a kid. They played some of these songs, but I didn't really know the words to them. I knew the tune to them, but not the words so much.
And have you been to Sweden? Ever
no,
heard
I
these
never
songs?
Have. I'd love to go and visit Dad's homeland and that.
And go to Venus more.
Oh, yes. And Lake Siljan, is it? I'd love to go see that. They say it's beautiful.
Kids understand what they're singing?
For the most part, no. As a matter of fact, most of my dancers are very few of them actually have Swedish blood. But when you move to New Sweden and when you get involved in a school in the community, you become what we call honorary Swedes. So the children do not understand every word that they are singing or that I am singing. But in practice, I generally try to go over the words with them, and I translate loosely, shall I say, because many of the words I can't remember either, and probably didn't know in the first place. But we memorize, and they memorize also. So when they are singing, they generally are singing what they think they have heard me say.
Do you speak Swedish?
Jag talar lite svenska. Very little.
De små byskolorna i Nya Sverige har decimerats. New Swedens centralskola byggdes 1949. Också på det sättet har utvecklingen i Sverige följt Amerika. Ända från den allra första pionjärtiden har undervisningen bedrivits på engelska. Det var inte fråga om önskemål eller val. Det var staten Maines direktiv som gällde. Invandrare skulle fortast möjligt inlämnas i det nya samhället.
Men på rasterna talar ni svenska då?
Ja. Bara inte lärarinnan fick höra oss, för då fick vi sitta inne om vi talade svenska ut omkring så hon kunde få höra det.
Men hon kanske var svenska också?
Ja, det, ibland, men inte alltid. Vi hade lärarinnor och lärare som kom från andra delar här i Maine.
Det här är den evangelisk-lutherska kyrkan i New Sweden. Från bänkar och predikstol har det sjungits och predikats på såväl svenska som engelska. Valfriheten ingår i den amerikanska religionsfriheten. Skog och jord utgjorde råvaror för den småindustri som började växa fram i början av det nya seklet. En fanerfabrik byggdes i Stockholm. Här arbetade sågverk och en järnvägslinje drogs hit upp. Det gällde att också få ut de stora tonnage potatis som skördades. Tio firades under pompa koloniens 40-årsjubileum. W.W. Thomas var där, nu en 70-årig vitskäggig patriark. Men alla deltog inte i gemenskapen. Under åren hade en del svenskar lämnat kolonien och sökt sig till andra delar av Amerika. Ytterst få återvände till det gamla landet. Den här bilden är från ett annat tillfälle, 1916. Det gamla klassiska oljetrycket med kung Oscar den andre och hans familj hängde i många hem också i nya Sverige. Från 1883 hade W.W. Thomas vid tre olika tillfällen varit amerikansk minister i Sverige och Norge med placering i Stockholm. Den här oljemålningen med Thomas och Stockholms slott i bakgrunden är från en sån ministerperiod. Han var den första utländske beskickningschef som hissade sitt lands flagga på konsulatet. Thomas var en populär person i Sverige. Den tjocke mannen med det väldiga vita skägget blev en välkänd profil. Han reste mycket i Sverige, alltid med en anteckningsbok i fickan. 1891 kom hans 700-sidiga bok Från slott till koja ut i Sverige. Den hade underrubriken Minnen från en flerårig vistelse i Sverige. Samtidigt kom den på engelska för amerikansk marknad med titeln Sweden and the Swedes. Thomas var en ivrig jägare. Han berättar själv i ett kapitel om vårjakt på sjöfågel i Stockholms yttre skärgårdar. Mången majmorgon har jag suttit på kusten av min födelsestad Maine och sett flockar av tusentals alfåglar höja sig från den breda havsbukten och beskriva sina kretsande banor i luften, allt medan de låtit höra sin muntra klang. Och att nu här vid den vilda Östersjöns strand se samma slags fåglar utföra samma rörelser och sjunga i samma muntra toner, det var i sanning liksom att träffa gamla vänner från hembygden. Det var här Thomas höll till, på Långviks skär utanför Nämndö. Han trivdes utmärkt med det enkla skärgårdsfolket och det spartanska livet här ute i vattenlandskapet. Thomas blev så fäst vid denna del av skärgården att han köpte stora skiften. Han skriver om ett av sina uppbrott härifrån. Det var min sista afton på Långviks skär. Jag gick tillbaka till mitt rum och såg ut över den lilla viken. De grova, bruna båtarna fastgjorda vid den lilla bryggan och de gammaldags fiskarkojorna på klipporna. Allt vilande stilla i Nordens rödaktiga, dröjande skymning. Morgonen därpå skulle jag lämna den klippiga ön och dess enkla, hederliga, vänliga folk och snart därefter återvända till Amerika. Utöver Långviks skär köpte minister Thomas i seklets första år en gård utanför Karlshamn i Blekinge. Det blev ett fantastiskt sommarställe. Härifrån höll han fortlöpande brevkontakt med den svenska kolonin i Maine. Jag tackar mina barn i skogen hjärtligast för uppvaktningen på min 83-årsdag. Må nya Sverige leva och blomstra i evighet. Solhem, Karlshamn, den 26 augusti 1922.
If you travel through the colony, the back roads of the colony, it's hard to see what's happening inside the houses. But it's surprising the number of young people who have come here and have bought old log houses and have restored the interiors. We have a severe climate in the winter, and the wind blows through those timber houses. But they have put new siding on the outside, and they have restored amazing number of houses are beautiful on the inside. Now, of course, there are many houses that have gone beyond the hope of restoring, and they are falling down. And there are, unfortunately, a lot of old homes now that are beyond repair, especially the barns. They were fantastic, big, beautiful hay barns. A lot of them were built at the turn of the century, and they had to be large to store the hay that fed the livestock. Winters are hard on those barns, And I like to call them the castles of the colony because they were so gigantic and monumental structures, hand-hewn post and beam, really beautiful testaments to the skill, the engineering quality of those pioneer settlers. There aren't many of those left. It's difficult now to find a log house. There are people who want to buy them, but they aren't available. We did a census, and I think there are 30 log houses from the early pioneers still standing. But unfortunately, a lot of them are just not available for new people who come into the community to buy.
Det blev inget svenskt imperium i Maines urskogar som Thomas drömt om. Men den gamle ministern kunde före sin bortgång 1927 se tillbaka på en amerikansk kulturgärning och på ett intressant stycke svensk utvandrarhistoria. Midsommar 1990 hängde regnet i luften över New Sweden och majstångsresningen blev en blygsam tillställning.
Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor. Du nalkas ljuva sommer med gräs och gröda gror. Med blid och livligt värm till allt som varit dött. Se solen stråla närma och allt blir återfött. Man hör fåglar sjunga med många andra ljud. Skall icke då vår tunga lov säga Herren Gud. Min själ upphöj Guds ära. Stäm upp din glädjesång till den som vill oss nära och fröjda på den gång.
Jag trivs jättemycket här uppe och kallar det fortfarande som mitt hem. För att jag tror att folk här är äkta. Och man vet att trots att man har varit borta ganska länge så känns det som hemma. Och alla är väldigt folklig och jag tror att de behöver inte ha någon berätta för dem vad det betyder att vara med människor. Jag tror att de är med människor från hjärtan. Det är underbart. Man saknar det när man är i storstan.
Are you going dancing?
Så gick midsommarnatten i New Sweden i Maine, 120 år efter de första svenskarnas ankomst, de första barnen i skogen.